Den 29 december 1989. Australien.
Ekonyheter.
Svåraste jordbävningen i Australiens historia i natt. Många döda befaras. En kraftig jordbävning har alltså drabbat Australiens sydostkust. Den svåraste i kontinentens historia. Värst drabbat är ett område kring staden Newcastle. Uppgifterna om hur många som omkommit och skadats är ännu osäkra. Så här berättar en svensk, Marcus Boberg, som finns 15 mil norr om Newcastle.
Det de säger nu är 36 döda som är bekräftade, men de antar fortfarande att det ligger en hel del under ruinerna. Och skadesiffran är uppe i 79 skadade, varav 6 svårt skadade.
Har du någon uppfattning om hur det ser ut i stan?
Ja, vad som har hänt är att de har utrymt, evakuerat hela city. Så vad vi förstår det så är det ganska omfattande skador i själva city. Bostadsområdena runt omkring har klarat sig förhållandevis bra. Så det är framförallt city och industriområdena som har drabbats hårt. Även all elektricitet har varit avskuren och även telefonförbindelserna har varit avskurna ett par tre timmar här idag in till Newcastle.
Är det ovanligt med en jordbävning av dagens omfattning?
Ja, det som är ovanligt är att jordbävningarna brukar hända ute i Outbacken, som man säger, i Western Australia och Northern Territories, där det är förhållandevis obebott. Det som har hänt nu är att det här jordskalvet har hänt i ett område där man inte har väntat sig några jordskalv överhuvudtaget. Och därför är inte byggnaderna förberedda på detta.
Jag såg en uppgift här att detta skulle vara den värsta jordbävningen i Australien hittills.
Det stämmer. Det är de största materiella skadorna och även människor.
December 1989. Tjeckoslovakien.
Det tjeckoslovakiska parlamentet har valt den avsatte partichefen från Pragvåren 1968, Alexander Dubček, till talman. Han är därmed tillbaka i politiken för första gången sedan han avsattes för mer än 20 år sedan. Dubček ska vara parlamentets talman fram till dess att fria val i Tjeckoslovakien har hållits i mitten av nästa år.
December 1989. Rapport om Sveriges rovdjur.
Många av Sveriges vilda djur för en tynande tillvaro. Hela stammars överlevnad är hotad. Det gäller framförallt järv, lo och varg. Av vargstammen återstår bara ett tiotal djur och förekomsten av lodjur har minskat markant sedan 70-talet. Lodjuren finns inte längre spridda över hela Sverige, konstaterar Anders Bjärvall på Naturvårdsverket.
Situationen i Götaland och i rätt stora delar av södra Svealand är mycket dålig och mycket sämre än vad som finns beskriven i litteratur av olika slag. Och de enstaka lodjur som finns söder om Mälardalen så att säga och ett bälte längre västerut, det är enstaka långvandrande individer som kommer från bestånd som egentligen finns längre norrut. Det finns ingen föryngring av lodjur i Sydsverige längre.
En orsak till den stora decimeringen av lodjursstammen är en alltför hård jakt. En annan orsak är sjukdomar som rävskabb och faktiskt kattpest. Också i Norrland har det skett en kraftig tillbakagång enligt Anders Bjärvall. Det har också bekräftats av många jägare där. Men en liten återhämtning för lodjuren kan det ändå ha blivit på sina håll efter fridlysningen 1986. Vad sen gäller järv så finns det en population i norr som inte är tillräcklig för att man kan vara lugn för stammens fortlevnad.
Den sammanlagda svenska järvstammen uppgår inte till 150 djur.
Och det är inte betryggande?
Nej, i och för sig är det ju ett ganska hyggligt antal och det är ju också en stam som reproducerar sig rätt bra, men de blir inte fler. Och det är ju en väldigt gles population det handlar om, för de finns alltså, om vi nu säger att det är upp till 150 djur, så finns de då från norra Dalarna genom hela Härjedalen, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten. Det är en enorm yta de här få djuren är spridda över. Så att det finns ju ingenstans särskilt täta järvstammar.
Järven är också utsatt för olovlig jakt som decimerar stammen. Något som också har drabbat vargen. Hur många vargar som egentligen finns i våra marker är svårt att exakt uppskatta. Men enligt Naturvårdsverket är de inte många. Flertalet av dem finns i Värmland, men de rör sig över stora områden och lever också på norska sidan.
Jag tror ju inte att antalet vargar på den skandinaviska halvön idag uppgår till mer än 10 djur.
Så om man då skjuter en enstaka varghona så kan det vara ganska allvarligt?
Det kan det vara.
Vad är det då som gör att björnen klarar sig så bra och inte de här tre andra arterna?
Ja, en fördel för björnen är ju att den sover nu. Den lämnar inga spår på snön under hela vintern och den är alltså... Den undgår väl i viss mån upptäckt på det viset.
Anders Bjärvall vid Naturvårdsverket intervjuades av Dan Jerell vid Ekots redaktion i Sundsvall.
Den 29 december 1989, Tjeckoslovakien och Rumänien.
Pavel bol zvolený za prezidenta Československej socialistickej republiky.
Efter gemensam omröstning i nationalförsamlingens båda kamrar konstaterar jag att Václav Havel har valts till socialistiska republiken Tjeckoslovakiens president. Så sa Alexander Dubček, ledaren för Pragvår 1968 och sen igår det tjeckoslovakiska parlamentets talman, då nationalförsamlingen idag enhälligt utsåg Václav Havel till landets nye president. Sen avlade Havel presidenteden, en ed som nu är utan den tidigare formuleringen att presidenten ska tjäna socialismens sak.
Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice. Budu dbát blaha národů a národností v ní žijících.
Det var ett historiskt ögonblick i den gamla Pragborgen, där för så många tjeckiska kungar har kröns och där den förre presidenten Gustav Husak residerade till för några veckor sedan. Husak som tog över efter Alexander Dubček sen Pragvåren hade krossats och som i 20 år symboliserat en förstelnad regim. Han efterträtts nu av Václav Havel, den man som mer än någon annan personifierat motståndet mot regimen, som föraktats och trakasserats av den, som suttit flera år i fängelse på grund av sin kamp för mänskliga rättigheter, men som trots det envetet fortsatt den kampen och under de senaste veckorna framstått som den oomstridde ledaren för den tjeckoslovakiska medborgarrättsrörelsen. Åtminstone här i Prag och i de tjeckiska delarna av landet har Havel blivit den store folkhjälten i den revolution som har störtat 40 års kommunistiskt styre. Nu inleds en ny demokratisk era i Tjeckoslovakiens historia, nu när den begabbade statsfienden har blivit statschef. Havel själv har sagt att han bara vill sitta som president under en övergångsperiod fram till de fria val som ska äga rum om ett halvår. Göran Skånsberg, Prag.
Ja, i Tjeckoslovakien och de flesta andra östeuropeiska länder har de revolutionerande förändringarna kunnat genomföras utan någon större blodutgjutelse. Men i Rumänien blev utvecklingen en annan. Och från vår utsände i Bukarest hör vi idag att en del av Ceausescus fruktade säkerhetsstyrkor fortfarande sprider skräck omkring sig.
De nya rumänska ledarna befarar att det fortfarande finns mellan 40 och 50 medlemmar av säkerhetspolisens Securitate inne i Bukarest. Enligt medlemmar i den provisoriska regeringen, Nationella rådet, skulle det röra sig om elitsoldater specialutbildade att utföra attentat. Flera av rådets medlemmar vågar av fruktan för sina liv inte ta sig hem. De sover och äter på sina arbetsrum. Det är de enda platser där de nya ledarna står under sådan bevakning att riskerna för deras liv minimeras. De 40-50 sekuritatesoldaterna tros gömma sig inne i Bukarest, bland annat i det tunnelsystem som upptäcktes i samband med att diktatorsparet Ceausescu greps i förra veckan. Det rör sig om specialutbildade soldater, specialutbildade i prickskytte och terroristbekämpning, alltså bokstavligt talat livsfarliga. I hela landet tros upp till 2000 medlemmar av Securitate fortfarande gå fria. Den provisoriska regeringen har erbjudit dem att ge sig och då ställas inför domstol. Om inte hotas de med arkebusering. Securitate-medlemmarna kallas nu terrorister. De tros ligga bakom de enstaka eldöverfall som förekom inne i Bukarest också i natt. De nya ledarna gör bedömningen att dessa krypskyttar slåss i ren desperation av fruktan för vad som ska hända dem om de grips. De tillhörde en privilegierad klass som nu förlorat allt, inklusive hoppet om en framtid i Rumänien. Samtidigt rapporterar den brittiska radion BBC att ett av inbördeskrigets svåraste slag stod i Sibiu i centrala Rumänien. Sibiu drevs med hjälp av Securitate som ett privat furstendöme av en av Ceausescus söner. Protesterna där har varit häftiga också. Några säkra uppgifter om antalet döda och skadade finns inte. Armén försökte tvinga fram Securitate-styrkorna i Sibiu, men dessa hade förskansat sig i sitt högkvarter och slogs med stor frenesi. Armén kunde betvinga den först sedan den sattes in helikoptrar som besköt högkvarteret från luften och pansarfordon med eldkastare som riktades mot de fruktade säkerhetsstyrkornas ställningar. Reinhard Krause i Bukarest.
December 1989. Panama.
Och FNs generalförsamling antog sent igår kväll en resolution som fördömer USAs invasion av Panama. Röstsiffrorna blev 75 för, 20 mot och 40 länder la ner sina röster.
I resolutionen kallas den amerikanska interventionen ett flagrant brott mot internationell lag. Röstsiffrorna är däremot ganska säkert en besvikelse för Nicaragua och Kuba som ligger bakom resolutionen. Som en jämförelse röstade hela 109 länder för en liknande text efter USAs invasion av Grenada. Nu blev det alltså bara 75. USA har sitt främsta stöd i Europa. 9 EG-länder röstade emot resolutionen. Spanien däremot röstade för, liksom EFTA-landet Österrike. Av de nordiska länderna röstade Danmark och Norge mot, Sverige och Finland för och Island avstod. Sverige gjorde en så kallad röstförklaring där man motiverade sitt stöd för beklagandet av USAs invasion med principerna för folkrätt och FN-stadgan. Däremot, sades i det svenska uttalandet, innebär ja-rösten på inget sätt ett stöd för landets tidigare regering. Men mindre stöd än väntat för beklagandet av den amerikanska invasionen i Panama alltså. Lasse Bengtsson, New York.
Den nytillträdde presidenten i Panama, Guillermo Endara, kräver 10 miljoner dollar i skadestånd av USA för de skador som orsakades vid invasionen. Kravet har framförts till USAs utrikesdepartement. Exakt vilken sorts ersättning Panama kräver har inte sagts av rädsla att spräcka förhandlingarna med USA. Ett 50-tal amerikanska soldater trängde under natten in i den nicaraguanske Panama-ambassadörens hus i Panama City. Soldaterna tvingade först alla att lämna byggnaden och genomsökte sedan huset under en timme. Ambassadören har påpekat att soldaterna genom sitt intrång brutit mot grundläggande diplomatiska principer. Och Nicaraguas president Daniel Ortega har meddelat att 20 amerikanska diplomater och 100-tal andra anställda vid USAs ambassad i Managua ska utvisas som ett svar på incidenten i Panama City.
Den 30 december 1989.
Och så Polen som första land i Östeuropa nu avsvurit sig kommunismen, och det skedde sent igår kväll när parlamentet Sejmen röstade för att landet i fortsättningen ska kallas Republiken Polen.
Endast 11 av de 385 ledamöterna av Sejmen röstade emot namnändringen som samtidigt avskaffade kommunistpartiets ledande roll i republiken Polen. Sejmen beslöt också att den traditionella kronan ska återinföras i statsvapnet. Därmed har Polen gått längst av alla stater i Östeuropa att bryta med förhållandena inom östblocket som det utvecklas efter andra världskriget. Det kanske betecknade för styrkan i de omvälvningar som nu sveper över Östeuropa att gårdagens historiska beslut i Sejmen bara nämns i några rader i nyhetstelegrammen som om det vore en helt vardaglig händelse. Eventuella reaktioner i Moskva nämns överhuvudtaget inte. President Gorbachev har markerat gång efter annan att folken i Östeuropa nu är fria att välja sina egna samhällssystem. Sovjetledningen har fullt upp att stämma i bäcken när det gäller de egna republikerna. Igår beslutade Lettlands parlament att införa flerpartisystem och avskaffa paragrafen om kommunistpartiets ledande roll. Och tidigare har Litauens kommunistparti beslutat att bryta med Moskva. Den enda bindningen som Polen nu i formell mening har till Sovjetunionen är medlemskapet i Warszawapakten och Comecon, östblockets motsvarighet till EG. Men dessa organisationer har också påverkats av de väldiga förändringarna i Östeuropa och existerar nu knappast mera än på pappret. Vår Asienkorrespondent rapporterar idag att stämningen i Peking är mycket laddad. Både det kommunistiska ledarskapet och den frihetssträvande oppositionen är medvetna bland annat och framförallt kanske om händelserna i Rumänien. De första satiriska vägtidningarna har kommit upp, men regimen tänker inte låta sig överraskas av en ny revolt, rapporterar Staffan Heimsson.
De militära styrkorna och polisen i Peking har försatts i beredskapstillstånd. Ytterligare trupper har flyttats till den kinesiska huvudstadens ytterområden. Folksamlingar på den himmelska fridens torg har helt förbjudits. Och statspressens attacker på den sparkade partisekreteraren Zhao Jiang trappas upp. Allt är tecken på att det kinesiska ledarskapet inte är oberört av den senaste veckans händelser i Rumänien. Det är inte troligt att frihets- och demokratirevolten i Östeuropa genast sprider sig till Kina. Kommunistpartiets metod mot vad den kallar störande av ordningen, massaken av studenter på den himmelska fridens torg i juni, har naturligtvis fortfarande en dämpande effekt. Men ledarskapet tar inga risker. Minsta revoltunge ska, enligt partiets order till polis och militära styrkor, inte bara slås ner. Den ska isoleras till sin enda plats, inte spridas. Kinesiska tidningar och den statsstyrda radion och televisionen har förtigit händelserna i Rumänien, men de är ändå kända för miljoner kineser. De lyssnar på Voice of America och BBC på kortvåg, och i kustlandskapen ser de TV från Hongkong och Taiwan. Och hos en del studenter finns modet och revoltandan från i våras kvar. Den första vägtidningen på Pekings universitet har kommit upp och rivits ner. Den var lite kryptisk men alluderade på Rumänien. Ser ni en gris vid namn Ceausescu på fri fot, larma polisen, enligt följande, stod det. Och när en partipamp besökte universitetet och publiken var handplockad, strikt socialistiskt troende, och frågorna till pampen skrivna och godkända i förväg, kom ändå frågor om Rumänien och dess likheter med Kina upp. Rumänien var ju det enda land som stödde krossandet av revolten i somras. Och studenter har på universitetet de senaste dagarna krossat flaskor, en symbolisk hathandling. Ledaren Deng Xiaopings namn betyder liten flaska. Det finns, sa en västerländsk bankman bosatt i Peking idag, en känsla av att folk börjar vakna upp igen. Ja, att bo i Peking är som att sitta på en dynamitlåda. Men alltså, 100 000 soldater och kravallpoliser finns redo att slå till. Staffan Heimersson, Hongkong.
Dagens eko nyårsafton.
Efter nyår ska Indiens nya regering begära att den svenska regeringen beslagtar 319 miljoner kronor av Bofors.
Det är de pengar som betalades ut i mutor i samband med Bofors försäljning av kanoner till Indien. Och den indiska regeringen anser att de pengarna tillhör Indien eftersom Olof Palme lovade att inga mutor eller mellanhänder skulle förekomma i samband med vapenaffären. Om Sverige vägrar att betala tillbaks pengarna kommer Indien att dra de 319 miljonerna från det belopp som ska betalas för de kanoner som redan levererats, erfar Ekot. På det sättet blir det de svenska skattebetalarna som i så fall får betala Bofors mutor.
Utrikes, idag har även Rumänien avskaffat enpartisystemet och Nationella räddningsfronten forcerar nu arbetet med att tvätta bort Ceausescu-regimens spår, och idag har ett dekret utfärdats som tillåter bildandet av nya partier i Rumänien. Några av de gamla lagarna har upphävts och landet försöker nu öppna sig mot omvärlden, rapporterar vår utsänd.
Redan i slutet av nästa vecka kommer den sovjetiska utrikesministern Eduard Shevardnadze till Bukarest. Nyheten om hans besök bekräftades av den vice utrikesministern i den provisoriska regeringen, Bogdan Corneliu, vid en presskonferens här i eftermiddags. Corneliu underströk att besöket är en första orienterande kontakt av generell karaktär. Allt och ingenting särskilt står på dagordningen, skämtade Corneliu. På frågan om när och hur Rumänien tänker öppna sig mot Västeuropa svarade han att det är naturligt att börja kontakterna med grannländerna. Den ungerske utrikesministern har redan avlagt ett besök i Bukarest, sa han, och bad om ursäkt för att Rumäniens kaos gjort att besöket mer eller mindre skett utan att någon informerats om det. Den närmaste tiden väntas både den svenska utrikesministern Sten Andersson och ordföranden i den franska nationalförsamlingen till den rumänska huvudstaden. Besöken är ett led i de nya makthavarnas strävan att söka råd från andra länder om hur det nya fria Rumänien ska byggas upp. Reinhard Krause i Bukarest.
Den sovjetiska delrepubliken Moldavien vill öppna sin gräns mot Rumänien och därmed följa de båda tyska staternas exempel. Detta framgår av ett uttalande idag från Moldaviens kommunistiske partisekreterare Prej Lutsinski i tidningen Literari Gazette. Han tillade att ledningen för Sovjetrepubliken inte kände till hur Rumänien ställde sig till förslaget. Panamas regering kommer att be Vatikanen att utlämna general Noriega för att ställa sin förrätta i Panama, det sa den panamanske justitieministern idag. Han gick inte in på vilka åtalspunkter det rör sig om, men antydde att Noriega kan komma att åtalas för mord på tre officerare i samband med ett kuppförsök mot Noriega i oktober. Noriega störtades i samband med den amerikanska invasionen den 20 december och har sedan julafton befunnit sig på Vatikanens beskickning. Även USA begär Noriega utlämnad. Den västtyske förbundskanslern Helmut Kohl uppmanade i ett nyårstal det tyska folket att sträva efter ett enat fosterland. Samtidigt underströk han att ett återförenat Tyskland bara är möjligt inom ramen för ett enat Europa. Talet som sändes i radio och tv kunde höras och ses också i Östtyskland.
Och så gör Ekots utrikeskorrespondenter några tillbakablickar på det senaste halvåret.
Ja, den sista månaden har ju varit kulmen på en utveckling under hela året som liknar ingenting, som har varit helt otrolig med en rad fantastiska händelser. Det började egentligen i vintras i Polen med att regeringen där satte sig ner med oppositionen, med Solidaritet. För första gången på 10 år så erkände de solidaritetsberättigande, och resultatet blev ju val i Polen och solidaritetsseger. Och idag så kallar sig Polen en icke-socialistisk stat. Det har en icke-socialistisk regering. Och samma har ju sedan hänt i land efter land. Ungern likadant. Ungern är inte längre en socialistisk republik. Där har till och med kommunistpartiet avskaffat sig själv. Och det blev en kedjereaktion. Öppningen i Ungern ledde till massflykten från DDR. Upproret sen i DDR. Och det fantastiska med Berlinmurens fall. Och fortsatte bara med nytt uppror i Tjeckoslovakien. Och häromdagen, Václav Havel president, någonting som ingen kunde tänka sig ens för några månader sedan, eller för några veckor sedan kan man säga. Och sen det mest otroliga av allt, och också kan man säga det mest tragiska i det här annars väldigt positiva sammanhanget, revolutionen i Rumänien.
Mm. Bo Karlström, vad säger du om de bakomliggande orsakerna till de här händelserna? Om vi tittar på Sovjet, Gorbachev och de baltiska staterna, för det var väl där också det började lite grann.
Ja, det är klart att Gorbatjovs nya politik, hans perestrojka, hans glasnost har påverkat den här utvecklingen väldigt starkt. Det finns ju de som i Östeuropa som säger att det här hade hänt ändå. Det hade säkert tagit mycket längre tid, säger de. Men att det fanns också andra skäl än öppningarna i Sovjetunionen. Och det handlar om generationsväxlingar, till exempel att det är en ung generation nu i Östeuropa som inte var med när de här kommunistiska staterna skapades, utan som har bara upplevt så att säga baksidan av dem. Och att det också därför låg i luften på något sätt. Men naturligtvis har Gorbatjov spelat en väldigt stor roll. Frågan är ju något, som du nämner, de baltiska staterna, något som ska hända där. För skillnaden är ju att de hör ju till Sovjetunionen, så att säga. Det är ju inte självständiga stater. Och därför så är problemet större där, av den anledningen att man kan ju fråga sig, och det kanske någon av er andra har något svar på, det är ju egentligen hur långt Gorbatjov kommer att tillåta de baltiska staterna att gå. Kommer de att tillåta sig att helt bryta med Sovjetunionen, till exempel? Och han har antytt redan att det är inte frågan om att gå så långt.
Gorbatjovs politik inom baltiska staterna blir väl nästa års stora test verkligen på hur långt det här kommer att gå. Sen håller jag med Bosse om att det är naturligtvis, Gorbatjovs politik har ju spelat en väldigt stor roll. Inte minst genom att Gorbatjov förklarade och lät förstå att det blir inga sovjetiska militära ingripanden i Östeuropa, så skapar han ju med en gång helt nya förutsättningar där. Och skräcken för sovjetiskt pansar skulle rulla in i städer för att slå in revolter försvann ju. Och det är väl en av förklaringarna till att utvecklingen gick så oerhört snabbt när den väl kom igång.
Hur ska borgerliga regimer i Östeuropa kunna stå på Sovjetunionens sida i samma militärallians i fortsättning i Warszawapakten? Det kommer ju att bli en ytterst bräcklig lojalitet. Eller om vi tar ekonomin, hur ska den samarbetsorganisation, Comecon, som finns nu i öst, hur ska den kunna hålla ihop? Den knakar redan i fogarna. Alla tittar västerut för att få hjälp med ekonomin, för att komma in i ett Europa, i ett livskraftigt Europa. Så jag tror att när detta kommande årtionde är slut, så har vi ett förenat Europa, kanske också ett, eller säkert också ett förenat Tyskland.
På den afrikanska kontinenten nämligen, som bevakats av Bengt Törner. Idag gör han sin sista arbetsdag som korrespondent där, och han har lämnat den här rapporten.
Vid Victoriafallen i norra Zimbabwe står en staty av David Livingstone som blickar ut över det dundrande vattenfallet som är ett av jordens mäktigaste av naturen skapade underverk. Livingstone var, står det på en bronsplatta, den första av europeer att få se vattenfallet, som han självklart uppkallade efter drottning Victoria. Det var 1855. 100 år senare fick texten ett tillägg att Livingstone var missionär, upptäcktsresande och befriare. Idag skulle ingen, i varje fall inte i det från kolonialismen befriade Zimbabwe, komma på idén att kalla Livingstone befriare. Men beskrivningen från 1955 visar hur omvärlden alltid, i varje fall till ganska nyligen, har sett på den här kontinenten, det svarta Afrika. När man talade om svarta, så menade man inte bara färgen på Afrikas invånare, utan på det kulturella, tekniska, utvecklingsmässiga mörker som man ansåg rådde, med traditionella seder och föreställningar så oerhört annorlunda än i vår del av världen. Mycket av detta lever fortfarande kvar, men med Zimbabwe som utsiktspunkt, det härifrån jag följt det senaste halva decenniets utveckling i Afrika, är det svårt att förstå hur Afrika så länge kunnat kallas den svarta kontinenten. Ingenstans är solen så skinande eller himlen så klar. Ingenstans har människorna så nära till skratt och dans. Ingenstans är naturen så rik. En kanotfärd nedför Zambesifloden med start just nedanför fallen med en staty av Livingstone visar en natur rikare än någon annanstans, med flodhästar och krokodiler, apor i träden, elefanter och noshörningar på stränderna och örnar i skyn. Det som fortfarande kan beskrivas som svart eller mörkt i Afrika, trots att Afrika inte längre är en isolerad kontinent, är dess dilemma som kan sammanfattas i tre ord: utveckling, miljö, befolkning. Det gamla sättet att leva fungerar inte längre. Människorna har blivit för många, naturen slits ner. De människor som desperat lämnar sina byar finner inte heller i städerna någon möjlighet att existera. Afrikas befolkningsutveckling är en explosion. En halv miljard idag, 1 miljard om 16-17 år. Inte ens de mest optimistiska ekonomiska prognoser ger den minsta chans för livsmedelsproduktion, utbildning och sysselsättning att hålla jämna steg. Än mindre möjligheterna till en höjning av människornas levnadsstandard. Afrikas behov av utveckling är överväldigande. Och vart man vänder sig ser man militärdiktaturer och enpartistater, korruption och inkompetens, svält och sjukdomar, krig och väldiga flyktingströmmar. Mycket är vårt fel. Vi vita, som i Livingstones fotspår kom och plundrade och drog gränser som aldrig tog hänsyn till var de afrikanska folken levde. Andra förklaringar är de orealistiska förväntningar som fanns hos många afrikanska ledare när de koloniala oken började lyftas bort på 50- och 60-talet. På något sätt är det också som om situationen för Afrika är som en månghövdad hydra. Så snart en kris undanröjts dyker det upp en ny. Den senaste är AIDS, som bara i det här landet, Zimbabwe, det närmaste decenniet kan komma att kräva kanske en fjärdedel av befolkningens liv. Men på tröskeln till ett nytt decennium finns det ändå några små ljusglimtar av hopp. Det finns en tilltagande politisk och ekonomisk realism som kanske kan ge möjlighet åt den utveckling som kontinenten behöver. Namibia är som den sista av Afrikas kolonier på väg att bli fritt. Det finns små fredsträvar och fredssamtal som kanske kan ge ett slut på några av världens äldsta krig. I Etiopien, i Sudan, i Västsahara, i Mozambik och i Angola. Och det finns äntligen hopp om ett slut på apartheid i Sydafrika.